Välkommen, välkommen till Soul River Podcast med mig, Jimmy.
Och med mig, Sara.
Jajamän, då är vi
Känns som att
tillbaka.
vi var jättelänge sedan vi poddade, men det är inte det.
Nej, men nej, jag håller med. Det känns som att det var väldigt, väldigt länge sedan.
Hur gör man?
Jag vet inte, man sitter här och pratar. Snicksnackar om ditt och datt och trycker på svåra knappar. Och, ja.
Precis. Vi påbörjade ju, vilket vi insåg nu var ganska länge sedan, en serie om chakran. Tillsammans med Therese. Och sen så av olika anledningar så blev det så att vi fick lägga det lite grann på is. Men nu har vi bestämt oss för att knyta ihop säcken.
Ja, det känns jätteskönt. För att jag tyckte de här var superroliga, de här avsnitten att spela in också.
Ja.
Väldigt lärorika. Så att jag har saknat det, så det ska bli jäkligt kul att få fortsätta.
Ja, och vi har ju gått igenom, rotchakrat fick ju ett eget avsnitt och det var avsnitt 42. Och där får man ju också höra vem Therese är och hennes resa och så. Och sen hade vi avsnitt 66 och då var det ju sakral och solarplexus som vi gick igenom. Så att vill man lyssna från början så rekommenderar vi att gå in och börja vid avsnitt 42 då, så att man får bakgrunden.
Precis.
För idag ska vi ju upp till hjärtat och halsen.
Ja, men precis. Jag känner redan hur det börjar bli tjockt i halsen på mig.
Ja, det här är ju de chakrarna som påverkar oss mest, tror jag.
Ja, definitivt. Det där är strular.
Ja.
Liksom. Ja.
Så vi kanske ska bjuda in dagens gäst då.
Det tycker jag. Välkommen tillbaka, Therese Jarmo från Chakraakademin.
Tusen tack, och det är roligt som ni säger att halsen börjar bli tjock, för jag är så här, är det min hals? Jag är, som ni hör, jag är lite förkyld, men jag tonar ju alltid in till dem jag pratar med också, att mitt bröst och min hals bara börjar direkt trycka lite, så att ska jag försöka skärma av min energi till er här nu så att inte jag blir helt liksom. Men det är roligt det ni säger med att ni har en podd, men ändå så är det halsen och hjärtat som strular. Jag vet inte, vi kanske ska spara den frågan till halschakrat sen. Men jag tyckte bara det var väldigt intressant med tanke på att ni hade släppt, vad sa ni, nästan 200 avsnitt.
Och, nej, 100.
100 avsnitt, okej. Okay. Ni håller på i 2 år, förlåt. Men intressant att halschakrat ändå strilar liksom, med tanke på att ni gör det här.
Ja, jag skulle säga, vi pratar typ större delen av tiden. Och vår slogan är, för dig som vill lyssna med hjärtat. Så det är väldigt intressant.
Gud, det här kommer bli så spännande att prata om idag då, tänker jag. Men vi ska försöka hålla det både lite kul och lite lärorikt. Och jag tänker att men vi börjar väl med hjärtchakrat så att vi inte rör ihop de två liksom. Och the basics som man kanske behöver veta här då är att hjärtchakrat sitter mitt i bröstet helt enkelt. Och här är färgen antingen rosa eller grön. Det är oftast avbildat som grönt liksom i de flesta läroböckerna eller så. Men när jag gick en av mina utbildningar hos ett medium så kom jag i kontakt med, alltså det finns ju så många olika varianter av liksom chakrasystemet och så. Men med en lärare där just chakrat också kunde visa sig rosa, för att mitt var alltid rosa när jag öppnade upp det, jag kunde aldrig få det till grönt. Och då sa hon det att men det här kan växla i färg, liksom beroende på kanske var man är i livet, vissa kanske har det som ett grönt, vissa har det som ett rosa. Så att om det är någon här som lyssnar och känner att men mitt är aldrig grönt, det är rosa, så I'm with you, det är liksom inget ovanligt. Och vilken färg chakrat har, det spelar liksom ingen roll. Det är inte så att det är bättre eller sämre om det är grönt eller rosa. Men utan det är individuellt. Och det kan du ta reda på helt enkelt när du öppnar det här chakrat via meditation eller sådär. Elementet här är luft, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att hjärtat har att göra med lungorna och sådär. Det är det som expanderar bröstkorgen. Och luft är ju också kopplat till liksom andetaget som är liksom andetaget som håller oss vid liv, men också luft som i space, alltså att skapa rymd för någonting, vilket vi ofta gör i hjärtchakrat genom liksom att släppa taget om saker och sådär, så att liksom att expandera och skapa större rymd för någonting. Lite nyckelord för det här chakrat skulle jag säga är just kärlek såklart, för att det har att göra med hjärtat. Empati. Vi pratar om att skapa harmoni i vårt liv. Vi pratar relationer, acceptans, förlåtelse, förståelse, liksom integrering, sådana saker. Och själva syftet här är egentligen att att lära sig att ge och ta emot kärlek på ett större, större plan och att skapa den här balansen och rymden just i livet. Och demoner för det här chakrat, för man brukar prata om att varje chakra har liksom som en slags demon eller någonting som slår ner energin i det här chakrat, och det är sorg. Och det kan inte vara så konstigt, det är många som bär på mycket sorg just i hjärtchakrat. Så att det är väldigt vanligt, om man inte har jobbat med det här chakrat tidigare, att man kommer i kontakt med väldigt mycket sorg, obearbetade känslor och sådär. Så för att komma i balans måste vi helt enkelt möta det. Så när vi är i balans, så är vi, då är hjärtat öppet, då är vi kärleksfulla, vi känner oss centrerade, omtänksamma och har liksom förmågan att ge och ta emot kärlek. Och det där tycker jag är så intressant. Jag skulle gärna vilja höra er liksom relation till det där. Tycker ni att det är lättare att liksom ge, eller har ni inga problem att ta emot också? För jag har haft jättemycket problem med att ta emot kärlek, liksom, så att man inte är värd det, men att det är lättare att ge det till andra. Jag vet inte hur ni har upplevt den biten.
Jo, men alltså det är samma, det är ju mycket lättare att ge. Alltså, sen blir det nästan, eller jag har funkat så, för jag har också fått jobba jättemycket med det här chakrat. Alltså burit på jättemycket sorg och varit sådär, det är lättare att ge till andra och sen så nästan stänger man igen om man ska liksom ta emot. Att det blir som att det studsar. Så att, och det märker jag fortfarande att alltså hur medveten jag än är och hur mycket jag jobbar med mig själv, så är det alltid någonting i hjärtchakrat. Det är som att det här lilla sårade barnet liksom hela tiden dyker upp. Hur känner du, Jimmy?
Nej, men det är väl också det här att ta emot. Det är ju så mycket svårare. Det är jättetydligt, alltså, oavsett vad det gäller i livet. Det är så här, nej men det fixar jag. Jag bjuder på det här, jag gör det här. Och sen bara, men får jag köpa en dricka till dig? Då bara, nej men det behöver du inte göra. Alltså det ligger så djupt rotat. Och jag har fått reflektera ganska mycket över det, att om jag tackar nej när någon vill bjuda mig på någonting, vad det än kan vara, en godis eller en dricka eller vad vet jag, lunch, då tar jag också bort, alltså den personens, den vill ju ge mig någonting och jag tar det från den personen. Det har jag blivit varse om, att, men vänta nu, om jag vill ge någonting till någon och den inte låter mig göra det, då blir jag ju så här, men varför får inte jag göra det? Så att jag har börjat anamma det och inse att, men gud, jag måste också lära mig att ta emot, för att den personen vill ju ge mig det, annars hade den inte sagt det här liksom. Så jag har faktiskt haft väldigt mycket sådana tankar kring i vardagen, alltså så. Så att jag kan ge hur mycket som helst, men ta emot, där är det betydligt svårare. Så är det verkligen.
Och det tycker jag var så fint du sa det just i vardagen, för det är så jag tycker om att jobba med chakrasystemet eller med personlig utveckling generellt, att de här små, små sakerna, för som du sa att det är ett inre sårat barn och det kan vara jättesvårt att ta emot, och då kan de här stora, stora gesterna bli liksom too much, men om man kan öva sig på de här, ja men kanske en lunch eller som du säger en dricka eller någonting, att lita på också att den här människan vill ge det här till mig av sin egen goda vilja eller av kärlek, och inte liksom, för jag kan själv känna in mig att när någon har gett någonting till mig för att de vill ge det, att jag känner typ en så här press av att betala tillbaka. Eller du vet så här, nu måste jag ge tillbaka för att någon vill ge mig det här. Men att öva mig på att okej, men det finns folk som faktiskt bara vill ge någonting för att de är snälla eller för att de typ älskar mig eller så. Så det är ett skitbra tips där, Jimmy, som du sa, liksom att öva dig i vardagen på de här grejerna, så behöver det inte bli liksom jättestort på en gång, tänker jag.
Men det, just det där du säger med, alltså det där känner jag igen så väl, alltså, för det där har jag jobbat mycket med, att om jag har svårt att be om hjälp, och så har jag kanske så här, ja men nu måste jag ha hjälp med att någon släpper ut mina hundar, säger vi, och då har jag tidigare varit så här, ja men gud, nu måste jag ge den här personen någonting, eller jag måste betala den, eller jag måste göra någonting för att jag har fått hjälp, men det har jag slutat med nu, och det är så här, ja, för att annars då får ju den personen säga nej bara, om den inte vill hjälpa mig liksom. Så man märker, man får ju träna på det här hela tiden.
Just det. Det är så intressant, eller så här, det var typ en sån revelation för mig, och bara oj, behöver jag inte ta ansvar för andras handlingar, alltså för mig var det så, och det är så skittramsig grej egentligen, du vet, när det verkligen klickar in, att så här, jag behöver bara ta ansvar för mig själv egentligen, och mitt agerande, mitt beteende, mina handlingar. För det har också varit en sån grej som har varit jättesvår för mig. Alltså att jag vill ha att kontrollera min omgivning. Liksom att så här, jag ska kontrollera vem som får ge mig saker eller vem som inte får ge mig saker. Eller kontrollera någons upplevelse av liksom när jag ger någonting eller så, men att verkligen öva på att släppa den kontrollen och ja, men komma ner i hjärtat där det faktiskt är ganska ologiskt. Alltså känslor, kärlek är ganska ologiskt och inte liksom safe, det är ingenting vi kan rama in så. Att jag tycker det, ju mer jag jobbar med det här chakrat, desto mer ja, men älskar jag, för att det är, gud vad spännande det är när man liksom gör någonting med kärlek och trygghet och bara låter det släppas fritt. Alltså det är där vi växer liksom. Men ja, jävlar vad läskigt det är. Och framförallt när det handlar om inre barnet. Är det någonting ni har jobbat med på tal om? För hjärtat brukar man ju koppla liksom till just inre barnet och säga att vi har alla våra sårade inre barn och de bor här i hjärtat liksom. Är det någonting ni har jobbat med på något sätt själva?
Ja, i olika konstellationer. Alltså jag har ju varit på så, ja, men du vet, så här, retreats och, du vet, och då ska man möta det lilla barnet. Och, senast var väl när jag hade kakaoceremoni så mötte jag lilla barnet. Mm. Alltså så att i olika former, inga så här riktigt deep work med det lilla barnet har jag inte gjort. Men jag har mött på det eller fått möta det liksom i olika så. Och jag har ju... För några år sedan när jag mediterade dagligdags, då fick jag ofta upp mig själv. Jag såg, det var ett svart rum, jag såg lilla Jimmy som satt alldeles ensam och övergiven. Det var så här riktigt så här, kändes otroligt så här deppigt liksom. Så här, oj, här sitter han alldeles övergiven. Och, så att jag, min lilla Jimmy har ju dykt upp ganska många gånger i olika former, i olika, olika ställen så där. Men jag tror inte jag har gjort någon så här riktig, med fokus på det lilla barnet direkt, skulle jag inte säga. Nej, du då Sara?
Nej, men det är exakt samma. Alltså när vi gjorde rapé-ceremonin fick jag också möta lilla barnet. Och sen vet jag att jag har gjort det i hypnos också. För att jag har haft en tendens att lägga mycket skam och skuld på mig själv. Och så. Så att där fick jag lite ta mig själv i handen. Och jag har också haft så här mycket meditation att jag har dykt upp. Så. Men inte heller alltså fullt fokus på det. Men det är så här... Jag är medveten om att jag kanske kommer behöva göra det. Liksom ta tag i det. För det är ju någonting där som ligger och skaver. Att det fortfarande är det här liksom dumma dig. Lite den känslan ju.
Ja, men verkligen. Och det är som när du sa, jag körde hypnos 2 gånger. Båda gångerna så handlar det om lilla Jimmy. När du säger det har jag glömt bort också. Du ser. Så att, det är mycket så unresolved som ligger där under. Alltså som vill komma ut.
Har du gjort det, Therese?
Ja, men jag har jobbat ganska mycket med det också, precis som ni säger, i hypnos och sådär, för det tycker jag är sjukt intressant, alltså regressionsterapi, men även i liksom men vanlig meditation. Alltså det behöver inte vara sådär jäkla svårt egentligen, men bara att egentligen under meditation bjuda in en yngre version av sig själv och fråga liksom, vad behöver den här för att kunna utvecklas, vad vill det här barnet egentligen liksom? För det är ofta det bara handlar om, att det här behöver komma till tals för att man ska förstå sig själv bättre. Och jag jobbar mycket med det i vardagen just nu, som jag menar, om jag blir triggad. Alltså en trigger är ju när vi blir, alltså när vi reagerar överdrivet starkt på någonting, alltså som kanske inte är en big deal för dig, men det blir det för mig. Alltså jag hade en sån grej, en skittramsig grej egentligen med min sambo, som jag är ganska slarvig med mina kläder, vet du, jag slänger dem gärna lite överallt, och han fick typ ett psykbryt en kväll och bara, men fan, kan du inte bara samla upp dina jävla kläder, de ligger alltid överallt. Och du vet, jag bara borde ha sagt absolut, shit, sorry, det är klart det kan göra det, men du vet, jag bara blev supertriggad och bara liksom går loss på 180 och bara, mina grejer, du vet, städar undan allting som är mitt, alltså du vet så här, inte bara kläder, du vet så här, tavlor, bara river ner allting, jag får inte ta plats i det här hemmet liksom. Och jag bara mitt i det här, bara, oj shit, vad fan håller jag på med, varför reagerar jag så här? Han bad mig ta upp till mina jeans, chilla liksom. Och då var jag så här, förlåt, jag måste gå iväg, och där och då liksom stänga ögonen och blunda och bara fråga liksom, hur gammal är jag just nu psykiskt? Alltså för jag är 33 år gammal, står här och river ner grejer, men mentalt så är jag just nu ett barn. Och sen fråga sig själv att, när har du känt så här förut? Och det liksom snabbt kom tillbaka till när mina föräldrar liksom har skällt på mig olika, alltså till exempel när jag har behövt ta plats med mina grejer, och att då säger de, du får inte lov att ta plats på det här sättet i hemmet liksom. Och att jag bara, då känner jag mig så kvävd, och som att jag får inte vara med, och det är en skuld, och nu har jag gjort fel, alla de här sakerna liksom. Och att komma i kontakt med det här inre barnet då och fråga, men vad hade du behövt i den här situationen? Istället att låta liksom den yngre versionen av mig prata. För där handlar det egentligen bara om att jag behövde bara få lov att känna att jag också bor här, att jag också får lov att ta plats i det här hemmet. Och så här, istället för att skälla så kan du säga det snällt eller be mig och förklara liksom varför, vad som händer med dig när jag brer ut alla mina saker över. Alltså så här, små, att jag hade behövt en tydligare kommunikation istället för att någon bara skäller. Så att sådana, när jag liksom upplever triggers i vardagen och känner att nu reagerar jag emotionellt som en 4-åring, då går jag därifrån och bara så här, okej. Okay. Hur gammal är ni? Vad känner ni? Och sen frågar jag mig själv, när har du känt så här förut? Och låter de här scenariet, liksom det scenariot spelas upp i mitt inre för att komma i kontakt med mitt inre barn. Så det är en sån grej man kan göra som är simpel om man har tid förstås. Det är inte alltid man kan gå iväg och liksom mitt i ett bråk och meditera.
Jag bara vänta lite. Typ
när chefen skäller och bara vänta nu blir jag jätteliten osäker. Jag måste gå på toa och meditera. Men alltså, då kan man ta tag i det när man kommer hem kanske. Men jag tror det är många situationer där man, jag tror att alla kan känna igen sig det, att man agerar eller reagerar liksom överdrivet starkt på någonting och att man kanske inte tänker riktigt rationellt eller som en vuxen människa.
Och någonting som att inte bli så hård mot sig själv.
Mm.
Jag har ett litet exempel faktiskt. Gabor Maté som har gjort den filmen Wisdom of Trauma som många har talat om. Alltså, han har ju jobbat med trauma och sånt där i typ 50 år eller någonting. Alltså, han är ju the shit liksom. Så
ja,
han kan det här.
Han är jättebra. Mm.
Ja, och jag köpte en kurs med honom och då berättade han i en video liksom att när han var 6 år gammal så lämnade hans mamma bort honom i ett halvår. Han kom ju från Ungern och du vet, det var ju Hitler och det var liksom allt det här. Så att för att han skulle överleva så lämnade hon bort honom i ett halvår. Och det satte sådana spår i honom att bli överlämnad eller liksom att övergiven. Så att han berättade att när han, jag vet inte hur gammal han är nu, 70-80 säger vi. Om vi säger att han kanske var 70-75 där då. Så berättade han att han hade varit på en föreläsning i USA, kom hem till flygplatsen, hans fru skulle hämta honom och hon är konstnär så hon glömde bort tiden. Men då skrev han så här, nu var är du någonstans? Jag är på flygplatsen. Och han kom hem och var full av liv och mådde jättebra. Och sen så säger hon så här, oj jag glömde bort dig. Och då bara, han sa det, på 2 sekunder blev jag 6 år gammal. Och bara, nej jag tar en taxi hem, jag löser det själv. Hon bara, nej men jag kan komma. Han bara, nej jag löser det själv. Och sen pratade inte han med henne på hela helgen. Och sen efter helgen var slut så sa hon så här, men Gabor kom igen nu för fan. Liksom, ska vi växa upp nu? Mm. Vet, alltså, det såg det så fort, han sa det tog typ 200 delar, så var han 6 år gammal. Och då är ändå kille som har verkligen har koll på det här, förstår du? Jag brukar berätta det för folk för jag tycker det är viktigt att förstå att inte alltid vara så jäkla hård mot sig själv för att i de här situationerna, det går så fort när det är trauman som liksom, framförallt det här lilla barnet.
Exakt.
Så det är en bra fin påminnelse.
Ja,
alltså.
Verkligen.
Ja.
Nej men och just som du säger att det är de här grejerna är också att det är försvar. Alltså jag tycker när man är utsatt, som du säger, för trauma och just ofta i barndomen, det är ju, vi har ju automatiska liksom försvarsmekanismer som slår till för att vi ska kunna överleva, för att vi ska kunna ta oss igenom det svåra helt enkelt. Jag brukar påminna det, eller påminna mina elever framförallt om det som blir frustrerade i att varför är jag alltid på det här sättet, eller varför kan jag inte bara släppa kontroll, varför kan jag inte bara släppa in folk, att när de försöker bryta de mönsterna, att som du sa där Jimmy, att verkligen vara snäll mot sig själv och i den processen för att, och tacka sig själv för att de här mönsterna, de här beteendena finns, för det betyder att det är de som har tagit dig framåt, det är de som har gjort att du har överlevt allt det här svåra och tagit dig dit du är idag. Och att släppa taget om de här sakerna med kärlek, med tålamod. För precis som du säger, även om man jobbar på vissa saker hela livet, alltså det ligger djupt liksom. Och att man får acceptera det. Och igen, det är liksom inte vårt fel, utan det här är försvarsmekanismer, det här är strategier vi utvecklar för att liksom överleva. Och en produkt som bara liksom, eller våra beteende är liksom en produkt av någonting som vi har blivit utsatta för, av arv, av miljö. Så att det är inte alltid så lätt att bryta mönster. Alltså det är många som säger, men bara släpp kontrollen. Ja, men det är inte så jäkla lätt. För att alltså det, säger det till en 6-åring, även om man kanske är 60. Men som så här, är man 6 år i huvudet, det är inte så lätt. Och det är också en grej som jag ibland tänker när jag har samtal med. Alltså jag har ju ett samtal, individuella samtal. Att att ibland, även om det är någon som är liksom rynkig och 68 år som jag har framför mig, så är det liksom att möta den med samma respekt som jag skulle möta ett barn eller så, för att de kan bli så där små. Och även när jag har diskussioner med mina föräldrar eller hamnar jag i bråk med min sambo, att jag funderar ibland på, men vänta nu, är det en 5-åring jag faktiskt har framför mig emotionellt, eller pratar jag med en vuxen människa? Så att, jag menar, att vara uppmärksam på det där, jag tror det är skitviktigt.
Ja, men nu kom faktiskt jag att tänka på, för att alltså, en liksom kombination av det ni båda berättar nu, för att jag vet ibland, jag har ju mycket triggers, och just det här när man pratar om den man lever ihop med, det är ju den som får ta den mesta skiten liksom, det blir ju så. Och då vet jag ibland att, för min sambo ibland har vissa tendenser som våran pappa har, alltså som triggar mig liksom, att, och jag går i försvar direkt, och då kan jag bli ganska barnslig. Och jag vet ibland att min sambo varit så här, men hur fan kan du jobba med det du gör när du är så här liksom? Och då blir jag liksom, och jag inser det nu, för då tar jag ju åt mig väldigt mycket, men jag inser nu att så här, precis som du berättade om han Gabor Maté där liksom, att så här, men det spelar ingen roll hur upplyst man är eller hur mycket man har koll liksom, så här, det kommer ju alltid finnas de här triggerserna. Alltså, och det betyder ju inte att jag inte kan hjälpa andra liksom, men att så här, ja, det var bara det var bara skönt att höra liksom.
Nej, där tycker jag så här, snart tvärtom, det är precis det som gör att du kan hjälpa andra, för att du är så jäkla medveten om det där, och det gör att kan du se det hos dig själv, så kan du också se det hos andra och hjälpa andra att se det hos sig själva. Så jag tror det är bara en fördel liksom. Men det är också väldigt intressant det där med att jag läste ett citat en gång, att jag kommer inte ihåg vilken bok det var nu, men att vuxen kärlek egentligen är väldigt, väldigt barnslig. Alltså att vi attraherar in i våra relationer det som vi inte är färdiga med, det som vi sökte när vi var barn, kommer vi också attrahera in i antingen våra kärleksrelationer eller vänskapsrelationer, eller kanske har vi en chef som påminner om vår pappa eller mamma. Alltså att det är så intressant när man väl börjar kika på relationerna man har, och liksom hur det finns komponenter eller byggstenar i de här personerna som påminner oss om det som vi fortfarande behöver jobba med. För att även om vi är vuxna så fortsätter vårt undermedvetna och våra barnsliga individer eller så, de fortsätter liksom leta efter lösningar på problem som vi hade när vi var barn. Så fick vi inte liksom pappas uppmärksamhet eller kärlek, så kommer vi fortsätta söka det i någon annan konstellation som vuxna, så kanske i en chefs, alltså att vi ska plisa våra chefer, eller att vi har en, jag vet inte, att vi attraherar in en partner som påminner om det där och så. Och det tycker jag är så sjukt intressant och skitjobbigt att jobba med, när man börjar se det och bara, fan, jag trodde att den här relationen var ren, och sen är det så, nej, du är min pappa eller du är min mamma liksom. Så det tycker jag är jätteintressant att kika på i mitt eget liv.
Superspännande.
Verkligen. Men hjärtchakrat också, precis, jag vill bara säga det, om man känner sig sugen på att kika mycket, kika på det här, så att jobba med det inre barnet är ju ett bra tips. Men också att kika på anknytningsteori, för igen det här med att attrahera in sina relationer, och kika på de relationer man har, det grundar sig väldigt mycket i just barndomen. Så är man intresserad av att liksom hitta mönster och förstå sig själv bättre, så skulle jag säga att läsa på om anknytningsteori. Men även jobba med olika typer av liksom breathwork, alltså andningsövningar för att expandera hjärtat. Och det kan också göra att man kommer i kontakt med liksom djupa, djupa känslor. Jag vet inte om det är någonting som ni har testat på, alltså blivit guidade i någon form av andningsövning.
Eller det är inget som... Jag har varit på breathwork en gång. Det var ju superhäftigt.
Vad gjorde ni då?
Ja, det var ju på den stora hälsomässan, så blev vi inbjudna av en poddgäst då, som höll en sån klass.
Ja, det var ju en allmän på mässa. Ja. Men det var ju skithäftigt.
Ja, precis. Jo, men det hände ju mycket liksom. Alltså, men det var som att man var lite borta efteråt. Alltså, det...
Ja, jag gjorde det när jag fyllde 40, så hade jag en shaman som gjorde också breathwork. Och då var det gråt, skratt, skrik, jag blev nästan upphetsad av mig själv och jag låg och tog på mig själv, alltså det var så mycket känslor, så det var liksom 5-6 olika känslor som bara gick rakt genom hela kroppen. Jag skrek, jag var arg, jag grät, tårarna spruta, och sen så var det bliss, och sen var det, alltså du vet, det var så här, fan, det som händer, du vet, det var så här, ja, men hela världens jävla tripp liksom, och bara av att andas. Då fattade jag så här, okej, nu förstår jag vad folk pratar om liksom, de som snackar om att andningen är bra liksom, så här.
Just det.
Så att, ja. Det är bra skit.
Ja, bra skit.
Och det är så simpelt att säga, och det är bara andetaget. Alltså som du säger, bra tripp, du har bara andats. Alltså då, det, men jag tycker det är så jävla coolt att man har all den här visdopen i kroppen. Alltså visdom menar jag inte bara att det är liksom bra insikter, men alltså jag menar att allting sätter sig i kroppen på olika sätt. Alltså i köttet, i musklerna, alltså kroppen minns saker som du kanske har förträngt rent psykiskt eller känslomässigt, och att du kan komma i kontakt med de grejerna via just som du sa där Jimmy med breathwork, eller men även med yoga. Alltså det vill säga, det kan också vara otroligt. Alltså man kan göra hjärtöppnande yoga till exempel, och det kan vara jättekänslosamt, och ibland så fattar man inte det. Alltså bara så, vad fan händer här? Jag står bara i den här positionen, eller jag bara ligger i den här positionen, och så plötsligt pang, som du sa där, att man kan börja skratta jättemycket eller börja gråta jättemycket. Och där, det är det som är så förlösande, just när man kommer i kontakt med hjärtchakrat, att då kommer det i kontakt med de här riktigt djupa känslorna. För även när vi pratar om sakralchakrat, alltså det andra chakrat som har med känslor att göra, absolut, där sitter djupa känslor, men det chakrat är liksom mer... det triggas mer, om man ska säga, liksom av andra människor. Det har mer med liksom relationer till andra människor att göra. Hjärtchakrat är mer den här djupa relationen till sig själv, skulle jag säga. Att den kärleken är liksom mycket, mycket större. Inte alls så typ passionerad eller eldig, eller om man ska säga, som det kan vara i sakralchakrat, utan den här är bara så, som är som ett tillstånd, en känsla. Och det tycker jag är så häftigt, att det finns så mycket där liksom. Jag tror vi ska prata lite också om, jag tänker lite obalans och sådär, för det har vi gjort i de andra avsnitten också. Det kan vara intressant att veta hur det beter sig, jag tänker i det här chakrat. Och som vi har pratat om innan, så kan obalans i ett chakra vara antingen är chakrat i balans liksom, eller så kan man ha en blockering, och då pratar man, det är egentligen som ett samlingsnamn. En blockering är egentligen bara ett uttryck för att chakrat antingen har för mycket energi i sig eller för lite energi i sig. Och har ett chakra liksom ett överskott av energi, för mycket energi, så brukar det vara ett resultat av att man har gjort för mycket av någonting, alltså att man försöker överkompensera för någonting. Och har du energibrist i ett chakra, du har för lite energi i ett chakra, så är det för att du liksom undviker att kika på saker helt enkelt i din kropp. Och har vi energibrist i hjärtchakrat, så har vi ofta problem med liksom självhat. Vi kan vara oförmögna att skapa den här riktigt djupa kontakten till oss själva, vilket också på sikt leder till att då kan vi inte heller skapa kontakten, en djupare kontakt till andra människor, för att vi kan inte skapa en kontakt djupare till någon annan än vad vi har till oss själva helt enkelt. Det kan vara så att vi har svårt att lita på andra, att vi blir känslomässigt avstängda, att vi ifrågasätter liksom vårt egen värde, att vi kan bli bittra, arga och ha den här rädslan för närhet helt enkelt. Och det är ofta att man har det på grund av att man kanske inte har fått det som barn, så att man fortsätter skydda sig, att man släpper helt enkelt inte in andra människor. Är det någonting som ni har upplevt, energibrist där, beroende på vad jag sa här nu?
Ja, gud. Ja, jo, men just där som du beskriver, liksom det självhatet, och man inte vill släppa in, och man vill inte vara nära, det är bara som att man sätter upp en stor mur, liksom. Det har jag ju haft jättemycket genom åren, ju. Men det har ju blivit bättre, jag säger. Men det alltså, blir jag i obalans, då hamnar jag där direkt. Då är det som att det bara vup, då åker den upp. Så att, ja. Du då, Jimmy?
Nej, men jag åker med på dig där. Det är ungefär, det är ganska lika, skulle jag säga.
För det är just att stänga ute, liksom, det har vi ju båda varit duktiga på.
Ja, och framförallt för min del, rädslan för närhet. Usch, det är jobbigt, vadå? Hålla på grejer med sånt där. Nej. Usch. Ja, men du vet, det blir lite så här munken och kloster liksom. Nej, men ta inte in mig, se inte mig, rör inte mig, alltså du vet, lite så. Ja. Vilket är intressant, för jag är en väldigt kärleksfull person egentligen. Så att, ja.
Jag ska precis säga det, för att jag får precis tvärtom känslan med dig, och ofta så är det också så att det vi liksom stänger ute, det är ofta det vi längtar efter mest. Men att, och det är också en sån grej att, som jag hade jättesvårt för början, för jag var precis likadan där. Nej, men kom inte nära, jag stängde ute, fast att jag egentligen är superkärleksfull och väldigt fysisk liksom. Men att det kan också vara en sån grej när folk är så här, men nu får du ju den närheten. Ja, men det gör också väldigt, väldigt ont, för att det påminner mig om alla gånger som jag inte fick den närheten. Så att det är också en sån grej som folk tänker att ja, men nu ska det ju kännas bra, för nu får jag ju det jag vill. Och ändå känns det jobbigt, ändå är jag ledsen. Och det tror jag också att folk slår ner på sig själva där. Men att man måste kunna förstå att man kan ha fler känslor samtidigt, eller två tankar i huvudet samtidigt. Så att ibland, fast att vi får det som vi längtar efter mest, så kan det också vara otroligt smärtsamt, eftersom att vi kommer i kontakt automatiskt då med alla gånger som vi inte fick det som vi längtar efter mest. Så att det kan vara väldigt, väldigt dubbelt. Jag tror också det är så jäkla viktigt just när man pratar om kärlek och hjärtat. Det är fan komplext. Alltså det är inte simpla grejer. Det är skitjobbigt.
Men jag tycker också det är svårt, för jag kan vara så där ibland att det enda jag vill är att liksom bli hållen, alltså att få den där kramen. Men jag är inte själv kapabel att gå och ta den kramen, utan där är det som att det blir stopp. Och det blir så konstigt då ju. Så där får jag också ofta jobba med mig själv, liksom, att det är så här, ja, men jag måste också lära mig att ta det jag vill ha, liksom. Men det är som att då blir jag helt stel istället, och då är det lättare för mig att gå till ett annat håll och så bara strunta i och få en kram överhuvudtaget. Att då, och så backar jag bara. Alltså det är liksom...
Och det är inte konstigt, jag tänker att det är kontrollerad smärta. Alltså det känns ju inte bra att stänga av och inte få den där kramen. Men det är en smärta som du kontrollerar, för att du väljer att, nu vet jag att det kommer göra ont, för att jag väljer att bli avvisad snarare än det andra som du säger, att hade jag gått och bett om en kram, till exempel, att om det är det man behöver, så finns det ett litet fönster mellan liksom den sekunden där du säger, skulle jag kunna få en kram, till att du kanske får den eller kanske inte. Och den här ovissheten av att kommer jag bli avvisad eller inte, den är så otroligt smärtsam för, alltså framförallt ett litet barn. Och den smärtan, den är oviss, den kan du inte kontrollera. För sekunden du öppnar ditt hjärta och säger jag behöver en kram, då ligger det utanför dina händer, och det är skitläskigt liksom. Så då är det ofta, jag är likadan själv, alltså där, då är det bättre att välja sin smärta och kontrollera den. Men jag blir också bättre på det där, att visa sig sårbar. Och det är egentligen A och O för den som vill jobba med hjärtchakrat, att våga visa sig sårbar och liksom våga vara i det här fönstret där man antingen kan bli då emottagen eller att riskera att bli avvisad. Men det är shit vad läskigt där. Verkligen. Hur känner du, Jimmy? Är du samma för dig? Är det läskigt med att vara öppen liksom, och riskera att bli avvisad, eller du har blivit bättre på det nu?
Alltså vara sårbar, det har jag inga problem med. Alltså verkligen, jag kan bara outa hur mycket som helst. Men däremot att ta för... jag är dålig fortfarande på att... Eller dålig, men jag kanske inte... fullt kompetent där, bara ta för mig riktigt så här, nu vill jag en kram, gå fram och ta, utan jag är nog också så här, jag står nog gärna och väntar i ett hörn och bara så här, så kommer en kram, bara, åh vad mysigt, och så är jag jätteglad för att jag får den. Men jag är nog inte riktigt så att jag går fram och griper det jag vill ha. Jag jobbar på det, det börjar bli bättre. Men det är också viktigt för mig, jag måste också verkligen känna vad jag vill, och jag är ju lite så här, det är inte alltid jag vet vad jag vill. Vet jag vad jag vill, då kan jag vara väldigt direkt. Men oftast är jag lite så här, men jag är på en liten upptäcktsresa just nu, så att jag tror att det känns som att det händer väldigt, väldigt mycket väldigt, väldigt fort just nu. Så att vi får se var jag hamnar i andra änden.
All right, så om vi ska ta lite överskott här också, tänka lite överskottsenergi för de som kanske känner igen sig i det, så kan det vara så att man har ett ganska stort uppmärksamhetsbehov, ett bekräftelsebehov, att vi inte kan bekräfta oss själva, så vi söker det utanför oss själva istället. Det är lätt att man blir medberoende, kanske är man väldigt lättkränkt. Vi kan också ta på oss andras problem, andras känslor, ta ansvar för andra hela tiden, inte bara oss själva. Det kan också vara så att vi blir väldigt klängiga i relationer, liksom att vi blir så rädda för att om jag inte håller fast vid det här jättehårt, så kommer det försvinna mig ur händerna. Man har liksom inte tillit. Svartsjuka, narcissism, vi kan bli jättekritiska mot andra, bli väldigt avundsjuka och så passivt aggressiva, men också ha svårt att sätta gränser. Och det var en sån grej som jag har jobbat sjukt mycket med. Den upplever jag att alla har lite problem med. Alltså både sätta gränser för sig själv men också gentemot andra. För det är ju den här igen, om jag sätter en gräns så kanske jag inte får vara med. Alltså eller så har det varit för mig i alla fall. Jag vet inte hur det är. Hur känner ni med den biten? Har ni starka gränser eller ni är lite nej. Rädda för det också? Nej, du bara, nej.
Nej. No,
det är bara går rakt över gränsen. Tjena, exakt. Ska jag in?
Vid öppet.
Jag jobbar jättemycket med det. Alltså så här, ja, men nu har jag bestämt mig, det här vill jag, det här behöver jag göra för mig. Och så sätter man den gränsen och sen, nej, det här var jobb. Nej, men nu kanske, nej, usch. Alltså så där. Så att det kämpar jättemycket med det. Och det du beskrev i början nu, det är ju typ jag i början av en relation. Alltså så här, svartsjuk, klingig, kontrollerande, liksom. Bara så här, och sen så släpper det och då går jag över till att bli det vi pratade om innan, underskott.
det är antingen ena eller andra änden av. Ja, okej, jag förstår. Ja. Förstår.
Du då, Jimmy?
Jag har satt gränser, verkligen. Alltså jag har ju varit tidigare relationer där det har varit lite stökigt. Där har det varit liksom också lite... Alltså lite hot. Alltså så här, om du är så här, då gör jag så här. Vilket har gjort att jag inte heller har satt gränser. För att jag har varit rädd. Jag har vetat att det här känns fel. Men har jag satt gränsen så finns det risk för att min partner gör något dumt.
Mm.
Så jag har liksom undvikit att sätta gränser för att skydda mig själv, typ. Alltså, är du med? Men sen är det också jättemycket där som du sa. Kanske inte så mycket svartsjuka, men det här... avundsjuka. Ja, men alltså nästan, det var nästan check på de flesta på den här listan. Alltså jag kunde så här... Man blir triggad av det ena och det andra. Det var som att läsa upp. Jag kände igen väldigt mycket.
Mm.
Så att det är nog samma där också. Och jag tror också att lite som Sara sa, att det kan nog variera lite. Att det börjar. Så här, för att då är det också. Ja, men, precis. Ja, exakt. Du bara öser på hur mycket som helst. Och sen så är det liksom åt andra hållet. Sen bara, nej, det var inget roligt längre.
Nej, man blir så medberoende och ska ge allting och visa så här bra, ja, det här är jag, liksom, det här får det, bara wow. Och sen så tar liksom, sen är det slut på bensin och då bara, kan inte göra någonting.
Nej, och de köper grisen i säcken, bara, vem är du liksom? Det här var inte det, han som skrev drickter och bara wow, Casanova och sen bara, nej. Jag vet, det här var jobbigt. Alltså, nej, men jag har jobbat så. Ja, och sen så undrar jag varför de inte vill vara liksom tillsammans med mig. Jag som är så bra kille. Man bara, jo, fast du växlar ju mellan två personligheter liksom. Alltså, hallå. Ja, nej, men det, jag har ju kommit på det. Alltså, efterhand liksom. Bara, shit. Men det handlar precis som du sa, Sara. Att det handlar om bensinen tar slut. För jag går in liksom med 1000%. Och så, istället för att ha en så här, en normal nivå. Liksom att det här är jag. Och bara gå med det, så här, this is what you get liksom, så har jag bara lagt på någon sorts mask, tror jag, och försökt göra mig bättre än vad jag är för att bli älskad, och sen då när jag inte orkar upprätthålla det, då dalar det och så börjar personen fråga, vem är du, varför är du så konstig, och så blir det liksom gliringar, eller det glider i liksom, det knakar i fogarna och så går det skogen. Och jag då hade inte den självinsikten, i alla fall långt tillbaka åtminstone, att förstå varför, och då tyckte jag att de var dumma. Men jag förstår ju så här i efterhand, oj, men det är inte så konstigt, de blir besvikna liksom. Det här var inte det jag köpte liksom.
Just det.
Utan så att jag tänker, så går man in med att vara sig själv, vilket inte alltid är lätt, men så nära man kan i alla fall, så är det nog lättare att upprätthålla det, att man ligger liksom 50-50 lite grann kanske.
För annars blir man också lite passivt aggressiv, eller jag kan bli det i alla fall, att jag blir så här, jaha, ja, nej, men jag kan inte alltid fixa hotell och göra det här och göra allting, jag är människa också, jag måste bara få dem, men alltså vad
var kom det därifrån? Wow!
Men det är så intressant, alltså man kan sitta så här och skratta åt det nu, men jäklar, när man är i det, fuck vad jobbigt det kan vara, alltså det kan vara jättejobbigt, och det är inte så man vill vara heller, det är liksom ingen soft känsla heller för ens egen del, och särskilt inte när man blir medveten om att grattis, du har försatt dig själv i den här situationen, det är du som skapar det här scenariot på grund av ditt beteende, på grund av att du tar de här besluten. Men igen, att där vara snäll mot sig själv och kika på, varför gör jag det här, varför tror jag att jag inte räcker till om jag bara är mig själv. Och det är så många som jag, alltså också när jag pratar med mina elever och sådär, liksom att jag menar, förhållande som du sa Jimmy, alltså förhållande eller relationer, vänskapsrelationer överhuvudtaget, att de börjar gå i stöpet när ju mer de börjar bli sig själva och börja skala bort de här maskorna liksom. Att säga, nu behöver jag inte upprätthålla, behöver jag inte vara på ett visst sätt för att få lov att vara med. Nej, det behöver du inte, och då kommer du också börja attrahera in liksom, genuina människor, genuina förhållanden. Men ofta så dör ju de gamla relationerna bort. Och det är där många tvekar då att oh shit, nu blev jag mig själv. Och när jag är mig själv, då vill ingen vara med mig, för nu dör mina relationer bort. Men då måste man bara liksom stålsätta sig och lita till att men nu dör de bort som inte ska vara här, och jag kommer att attrahera in liksom min riktiga tribe eller min riktiga familj liksom. Men det är ju jättesvårt det där med att vara sig själv ibland, och särskilt om vi kanske har behövt anpassa oss typ. Även som jag behövde anpassa mig hemma till mina föräldrar då, till exempel min pappa är ganska emotionellt avstängd, och då för att liksom få vara nära honom då stängde jag också av mig själv emotionellt, och det var inte jobbig, fast jag var jätteledsen så visade jag aldrig det liksom, för att jag anpassade mig till den grad, för jag visste att han kunde inte hantera mina känslor. Så då tänkte jag, men okej, men barn gör ju så att de stänger ju av, liksom omformar sig själva, stänger av sina känslor, eller jag vet inte, blir clowner, vad som helst, för att få vara nära sina vårdnadshavare. Och det var liksom så jag lärde mig att kontakta män sen, att ja, men du ska inte vara krävande, du ska inte visa några känslor, för att då kommer du bli avvisad. Liksom. Så att bli medveten igen, att var kommer det här ifrån, varför kan jag inte bara vara mig själv? Och som du sa, Jimmy, därför annars så köp mig grisen i säcken, för shit, vem fan orkar upprätthålla någon form av Casanova-dikt? Alltså, det funkar ju inte till slut. Det är klart, en stund funkar det, men sen orkar man inte, och då är du där igen. Alltså, och då får du väl ta en paus, och sen så kommer du, om du inte ändrar ditt beteende, så kommer du hamna i samma situation om och om igen, liksom, tills bensinen tar slut. Så det är ju där, att hamnar man i den här loopen och inser att fan, mina förhållanden brister alltid. Ja, men varför? Vad är det jag gör? Vad är det för beteende jag har? Så det är skitfint att ni har kikat på det, tänker jag, och blir medvetna om att ni har de här dragen eller så, med passivt aggressiv eller svårt att sätta gränser eller vad det nu kan vara. Ja, spännande. Det är jättespännande när man pratar om det, men fuck så jobbigt. Det är jättejobbigt att ta tag i och bli medveten om det. Men ja, vi ska väl snart börja avsluta hjärtchakrat här, tänker jag, innan. Det finns så mycket att säga om hjärtchakrat också, men vi ska hinna med ett chakra till, men det är också, jag vill bara nämna kort om hjärtchakrat, som också är därför det är kanske mitt favoritchakra egentligen av alla chakrarna, är att man brukar ju se att de första tre chakrarna, alltså rotchakrat, sakralchakrat och solarplexuschakrat, de har ju att göra liksom med den yttre världen, mer med jaget, med den fysiska materiella världen, medan halschakrat, pannchakrat och kronchakrat har att göra liksom mer med den inre världen och den spirituella världen, men att hjärtchakrat är liksom bron mellan de här två världarna, och därför jag bara älskar att jobba med det. Alltså den måste vara, hjärtchakrat måste vara öppet för att kunna integrera allting, för att liksom spirit och insidan ska kunna matcha utsidan helt enkelt, och tvärtom, så att kommunikationen funkar. Jag träffar så många som är liksom avstängda här, för att det helt enkelt är för smärtsamt att öppna hjärtat. Men då är det också ofta att då lever de antingen bara i huvudet, alltså vet, man orkar inte ta tag i de världsliga problemen, så att då bara lever man i en slags drömvärld, och bara, eller typ att man har ett spirituellt missbruk, att man bara är, jag vet inte, man bara mediterar, man bara flyr verkligheten. Eller tvärtom, man har helt klippt liksom till andligheten eller till känslan, till insidan, och är bara liksom så här kontroll, inrutat, fyra, jag vet inte, hur jobbar man? 9-5 jobben. jag har inte haft en tid på länge nu, så jag vet inte hur man jobbar normalt längre. Nej, men ni vet, antingen så är man jättefysisk eller så är man jättemycket det andliga. Så att hjärtchakrat är verkligen jätteviktigt att ha i balans liksom, för att få kontakt med alla de här delarna. Så lite så. Känns det som vi har landat lite här i hjärtchakrat och är redo? Eller är det någonting ni känner spontant att vi ska liksom, något ni vill fråga eller läsa in här innan vi går vidare?
Nej, jag tyckte det var en jättebra sammanfattning av hjärtchakrat, verkligen.
Oerhört, ja.
Men då tänker jag att vi knallar vidare upp till halschakrat medan min röst fortfarande håller helt enkelt. Så det här skulle vara intressant att prata om just med er. Jag tänker, för ni sa att ni har problem här. Men vi kan ju börja precis som vi gjorde tidigare här då, och säga att det här är chakra nummer 5 då, sett nerifrån, om man pratar om de stora 7. Heter halschakrat och vi hittar det mitt i halsen. Och här är elementet ljud, vilket kanske inte är så konstigt, för att det är liksom tal, sång, uttryck. Färgen är ljusblå och namnet på sanskrit betyder liksom ren eller rening. Och jag brukar tänka på det ibland, att det kan kännas som att man verkligen renar sig själv när man uttrycker någonting, alltså som behöver komma ut, att det blir som en städning av energin och någonting för att uttryckas helt enkelt. Och lite nyckelord för detta chakrat är Det är vår inre kompass, kan man säga. Det handlar om kommunikation och det handlar om att hitta vår inre sanning och att lyssna, både lyssna på andra men också lyssna på sig själv såklart. Om uttryck, som jag sa innan, om lojalitet och kreativitet, att vara genuin och äkta och helt enkelt att våga vara sig själv i alla dess liksom, aspekter, från uttryck, hur man talar, till hur man klär sig, till hur man för sig i världen och så vidare. Och själva chakrats syfte är just kommunikation, både inre och yttre kommunikation, och att skapa den här harmonin mellan vår insida och vår utsida. Och se till liksom så att våra tankar och våra känslor, allt det som vi har här inne, att det matchar liksom just vår utsida. Så att vi inte bara lever ett liv vi hatar, men att vi drömmer om någonting annat här inne, utan att, och då, är det liksom, då matchar det inte, utan våra visioner och drömmar ska också visa sig på, eller manifestera sitt yttre helt enkelt. Och demonen för det här chakrat, kanske inte så konstigt, men det är lögn. Och det är ju liksom att helt enkelt ljuga både för sig själv men också för andra, och helt enkelt inte vara ärlig. Så vad är er relation här nu då, tänker jag, med just i halschakrat? För ni sa att det var lite tjockt i halsen emellanåt. Så jag tänker det är intressant att höra vad ni har att säga.
Ja. Nej, men jag i alla fall tidigare så jag har ju varit konflikterad i större delen av mitt liv. Så att jag har ju sällan talat min sanning, utan jag har ju anpassat sönder mig liksom bara för att inte ta de här konflikten eller ta, liksom, säga min sanning då, om man säger så. Vilket har tystat mig och liksom också gjort att jag tappar lite livskraft, har jag upplevt. Nu däremot, tack vare podden mycket, så är jag ju sannare än någonsin. Och är väldigt så här, så att jag känner ju vilken skillnad i kraft det ger mig också. Och hur mycket klarare och starkare min röst har blivit också i det.
Tänker du rent fysiskt?
Liksom, rent fysiskt, alltså att den blir med, det är mer kraft, det är mer urkraft i rösten. Liksom. Förut var det mer att jag pratar från halsen, nu är det liksom mer att det kommer från magen. Alltså det är liksom så här. Och det är mer för att jag vågar stå för det jag säger och för den jag är. Och jag vurmar ju väldigt mycket för det genuina, att vara autentisk. Och det är kul att du säger det då, att det går ihop med det där, för att jag har ju varit väldigt mycket där på sistone, att det är så här. Och jag har ju alltid haft mycket problem med halsen, alltså du vet, halsproblem, rosslig, blir tjock i halsen, du vet jag, halsinfektioner och så vidare, så att större delen av uppväxten, så att jag verkligen var så här öron, näsa, halsbarn liksom. Så jag kan ju se lite idag var det kommer ifrån, faktiskt.
Just det.
Så det är väl ungefär, ja, lite min syn på det. Du då, Sara?
Ja, men det är ju samma sak, öron, näsa, halsbarn liksom, mycket så här. Vad heter det, halsfluss och allt vad det nu är. Liksom. Och jag har ju också varit mycket där konflikträdd. Och kanske snarare sagt det jag tror att folk vill höra. Mer än vad jag egentligen tycker och tänker. För att jag inte vill såra någon. Och jag vill inte att det ska bli en konflikt. För då vet jag inte hur ska jag hantera den och så vidare. Så att, men det här har jag jobbat jättemycket på. Och här är ju faktiskt min sambo bra, för han är ju på mig. Han frågar någonting och så blir det hamnar jag. Då säger han så här, svara bara, för han är väldigt svartvit. Ja eller nej? Nej. Nej, bra, då vet vi det. Liksom, för han blir aldrig arg eller ledsen eller någonting om jag inte vill någonting. Utan han är bara så här, jag vill bara veta ja eller nej. Liksom. Så vi jobbar ju jättemycket på, vi pratade om det senast igår, att så här, vi måste kommunicera tydligt. För att jag blir väldigt så här, ja, eller jag vet inte, för det kanske skulle, och så hamnar jag iväg för att jag inte vill liksom riktigt stå för mitt svar. Och han är bara så här, stå bara för ditt svar. Okej, ja, nej, jag vill inte det. Så här, nej, bra, då vet jag det. Ja, okej, för jag vill inte verka tråkig. Så, för att jag tackar nej till saker och sådär. Men jag tror också att så här, det har blivit så viktigt för mig nu att tala min sanning och så här, nej, men det här tror jag på och det här vill jag. Liksom. Så att jag får kämpa med det. Men jag märker att har jag inte sagt min sanning,
jag skulle precis säga det, eller fråga om ni har känt det, men då har du varit med om det, så.
Ja.
Jag tycker det är jätteintressant, alltså, för jag känner samma typ när jag inte Jag menar, eller när jag är i situationer som jag inte riktigt känner att jag ska vara i, eller sammanhang liksom, att det bara, som du säger, det börjar klia, eller nästan som ett litet lätt tryck av att säga, åh, det här känns inte helt bra liksom. Och det är väldigt intressant att man kan få en så pass fysisk reaktion. Och igen, det jag pratade om innan här, att kroppen har en visdom. Och det att man kan vara uppmärksam på det, för ibland så tror jag man kan vara så fast i de här mönsterna som du sa där, att man kanske säger saker som man tror att andra vill höra, eller man är någonting som man tror att andra, som man tror att andra vill att man ska vara, så där. Och att då kan man vara så fast i det i hjärnan och att tankarna, att man nästan har typ hjärntvättat sig själv eller vet så här. Men att kroppen, då kanske man behöver börja med kroppen. Att bara säga, hur känns det i min kropp när jag är med en viss person eller när jag är på en viss plats? Att bara säga, men shit, min kropp är helt spänd här. Kanske inte helt bra. Alltså vet, det finns olika sätt att jobba på sig själv här. Och just som jag sa här om att halschakrat är kommunikation och att lyssna. Och att då vara uppmärksam på att det, på vilket sätt lyssnar du bäst. Alltså det behöver inte bara vara lyssna som genom öronen, eller utan kroppen kan också kommunicera saker rent fysiskt till dig liksom, eller känslomässigt eller så. Så bara för att man inte har jättegod kontakt på en instans, så kan man liksom börja på ett annat. Det kan vara en sån grej. Men vad häftigt att du upplevt just halsen där eller så. Är det något du har känt, Jimmy, med halsen eller så?
Jo, men jag tror nu när jag blir uppmärksam på det. Alltså förr tänkte jag nog inte på det, men nu för tiden så är det precis som du säger. Om det är någonting jag går och tänker på det själv i huvudet, att jag ska ta det här samtalet eller någonting, och då kan det börja liksom då börjar det tjockna, det blir som en klump i halsen liksom, så här. Det är verkligen så här, och rösten blir lite förvrängd, alltså det är lite som att man har tagit sån krita, du vet, som man gjorde i skolan, lite så, då bara det är bara som så här, det är tvärstopp alltså, det är som att käka upp en korp liksom. Men det är också intressant ibland när jag berömmer folk eller säger till någon så här, men vad fin du är, eller ja, det kan vara vad som helst i jobbsammanhang. Och då är folk så här, säger det bara för att vara snäll? Och då brukar jag säga så här, vet du, jag säger ingenting för att vara snäll. Om jag inte tycker det, då hade jag inte sagt någonting alls. Det har jag börjat säga nu. För så är det nu. Jag säger, tycker inte jag att någon är fin, då säger inte jag någonting överhuvudtaget. Så då tar inte ens upp det. Det är så här, gud vad gott det var. Ja, det säger du bara för att vara snäll. Nej, då hade jag inte sagt någonting. Alltså, blir väldigt, väldigt tydligt för mig. Att jag är noga med att påpeka att nej, jag säger ingenting om jag inte menar det. Och det är också en del i den här resan att det blir sann i det jag säger. Och som du sa, Sara, att jag har nog också sagt väldigt mycket för att vara snäll. Om jag antingen varit tyst, eller så har jag sagt det för att bli omtyckt liksom. För att ha fel anledning. Eller för att, ja, då kommer jag undan. Då blir det ingen konflikt.
Men och sen också, jag tror att jag har haft en tendens tidigare, och det pratade vi om innan vi började podda idag också, att jag tror att jag... Ska jag ha en jobbig konversation med någon, då överpratar jag för att jag inte vill lämna luft åt den andra att den ska säga någonting. För då kan det komma någonting som jag inte riktigt, nej men och så bara fortsätter jag liksom. Men det tycker jag också, apropå med podden, att när vi startade, då tror jag också att jag hade svårt att prata, för... om man snackar astrologi, jag har ju ingen luft alls, så att kommunikation har alltid varit lite svårt för mig. Men podden har ju också gjort att jag har gått från att vara så här, men vem vill lyssna på vad jag har att säga, till att så här, ja, men det här står jag i. Och det har ju också hjälpt mitt halschakra jättemycket, att jag så här vågar säga så här, det här tror jag på, det här är jag liksom, och stå i det. Och det är inget konstigt. Men om jag svajar, som vi pratade om där, då kommer halsen. Och det pratar ju vi jätteofta om, att, så här, att vi kan vara så här, undra om vi håller på att bli sjuka, eller om det är att vi inte riktigt har stått upp för oss själva.
Men så spännande, och det är ju jättespännande när man väl börjar, alltså den här resan mot självkännedom, man börjar liksom jobba med sig själv på alla de här olika planen, man blir ju också så otroligt uppmärksam snabbt, alltså men när man börjar lära känna sig själv på ett väldigt nära plan, så blir man ju jätteuppmärksam på även de mest subtila grejerna som känns off. Som du sa det i minnen, att är min röst lite förvrängd nu? Alltså det är ju ingenting som någon hör. Alltså egentligen, det är ju bara en själv som är uppmärksam på de här sakerna, så det är väldigt intressant. Jag tycker det är så kul att du tog upp det här med att inte lämna luft åt någon annan. Det är en sån grej som jag jobbar också så mycket med det, för jag jobbar ju med regressionsterapi och sådär också, det är ju mycket samtal, och ibland kan jag nästan så här vilja överförklara mig, för att men den här versionen, det är så här, det är, du tänker så här för att bla 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 liksom, att bara, nej, men lämna space för att de ska också få sin version liksom. Du behöver inte kontrollera det här, eller en sån grej att jag kan prata överdrivet mycket för att så här visa att oh, men jag är intellektuell, jag är smart. Alltså typ att, och det har också varit ett skydd för mig och är fortfarande ett skydd för mig att prata väldigt mycket eller lägga fram hela storyn liksom, för att då kommer ni inte åt min sårbarhet i hjärtat. Alltså jag har redan kontrollerat, jag har täckt alla möjliga vinklar. Du vet, så klassiska övertänkande också. Av att om någon säger det, då har jag redan ett försvarstal där. Och där har jag en bra, bra, bra. Liksom. Som klassisk grej. Men det är något ni också kan känna igen er i.
Ja, jag har alltid brandtal i bakfickan. Ja. Vilken situation är jag ska möta? Då har jag brandtalet. Jag kan ta fram så här. Ja, men nu är det så här. Det går jag och ältar i huvudet om och om igen.
Hela och så händer ingenting. Säger ingen någonting. Då blir man så här, nähä.
Nej, exakt. De har gått runt
bitter, elda. Man bara, hallå, jag har det här talet om någon vill höra.
Ja. men det är intressant att du också känner igen det här att överprata, för det gör jag också mycket i mitt jobb. Mm. Att jag känner så här, om jag sitter på Zoom med någon och blir så här, tycker den här personen, tror den här personen nu på vad jag säger eller inte? Och då pratar jag ännu mer, ännu mer, ännu mer, ännu mer. Mm. Så här, men nu får jag vara tyst. Mm. Och då sitter ju den personen och bara, ah, men gud, det här känner jag verkligen igen, det här förstår jag. Det blir så här, åh gud, vad skönt. Och det är ju liksom ens osäkerhet.
Mm.
Klingar in där.
Mm. Och det är så intressant, alltså just för halschakrat, alltså det händer just, även om det handlar om uttryck. Eller kommunikation, alltså man brukar väl säga, vad man säger, att 70% eller 90% av bra kommunikation är att lyssna, alltså att hålla käft och bara lyssna och ta in. Och det tycker jag är så otroligt intressant. Jag är precis färdigutbildad regressionsterapeut, och en av de grejerna som jag, alltså vi läste jättemycket böcker, vi fick jättemycket verktyg och liksom frågor att ställa, det ena med det fjärde, men det som har gjort störst liksom avtryck i mig under den kursen var när den här psykologen då som höll kursen höll käft. Alltså i samtalet, att hon kunde ställa en fråga eller säga någonting eller bara ett påstående och sen bara vara tyst. Alltså vi skulle inte svara, det var bara så här, jag typ tänkte mig bara så här, har du fått en stroke? Alltså så här, varför är du tyst så länge? Men du vet, och sen bara inse, shit vad det händer mycket i den här pausen av att hon vågar vara tyst. Och det är en sån grej när jag har typ klienter i regression eller i liksom hypnos, att när jag känner att nu har jag varit tyst jättelänge, då är jag tyst lite till och ser liksom hur mycket jag kan våga pusha den här tystnaden. Eller att jag säger en kraftig sak och sen håller jag tyst och låter den människan ta ansvar för det liksom. Men det är shit väl läskigt det med tystnad ibland liksom, men också väldigt kraftfullt.
Och bra tips också.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, men att hålla käften mer än man pratar, verkligen, säger jag, fortsätter att mala. Nej men det är, gud vad bra. Alltså jag tror att vi alla, ibland hör vi inte oss själva tänka för att vi pratar för mycket helt enkelt. Så att, och det är också så här klassiskt, vi kan säga det nu kanske, eller om man är i balans, vi kanske ska börja där, men har vi det här chakrat i balans så är vi just, som du sa där Jimmy, ärliga eller genuina, men också kreativa och uttrycksfulla. Och att vi har ett tydligt kommunikationssätt. Och då menar jag inte bara verbalt så som jag pratar nu, utan det kan också handla om olika former av kreativitet. Det kan handla om dans, det kan handla om liksom poesi, matlagning, whatever. Alltså sättet du uttrycker det på och liksom, dyker upp, show up i världen. Liksom. Men att man lever sin sanning, man uttrycker sina behov och helt enkelt känner sig förstådd och sedd. För att det är en sån grej jag kan... väldigt mycket förr och framförallt i ungdomen, och som jag tänker en klassisk grej när man växer upp och är tonåring, alltså ni har säkert också tänkt att ingen förstår mig, alltså ni har säkert tänkt den också, bara ingen fattar mig, men hur jävla tillgänglig har man gjort sig då, alltså du vet, man vill ju inte heller bli förstådd för fuck off alla, alltså lite så att, nej men, och den kan jag känna var så här, jag är så svår och ingen förstår mig, så det är så, nej men öppna käften och få dem att förstå dig då liksom. Mm. Jag vet inte om det är något ni har liksom kan ha med.
Ja.
Ja men precis, så här, lite eget ansvar bara, nej det fanns inte, nej just det.
Mm.
Nej, jag tycker att alla ska fatta och ta kontakt och ja
man står där i en hörn och bara ser svår ut och så blir man så bara, men det är ingen som förstår någonting, så det är ingen idé att säga något.
Skoldisco alla 80-talet liksom, ja. Står i hörn och ser så här weirdo ut.
Exakt, usch mardröm, fy fan, alltså det är en period jag inte saknar att växa upp, alltså den här obekväma tonårstiden. Ugh.
Nej
tack, så glad att den är över faktiskt. Men okej, så har vi lite överskott här, så i det här chakrat så kan vi också då prata lite för mycket som vi pratade om här innan Sara, vara svårt att vara tyst också när andra pratar, så att vi har en tendens att liksom avbryta folk hela tiden när de pratar, att vi nästan upplever att det vi har att säga är viktigare liksom. Vi kan också tala innan vi har tänkt färdigt. Vi kan vara väldigt manipulativa och generellt liksom högljudda när vi pratar. Alltså vissa har ju en högljudd stämma, men ibland märker man nästan, vet, alla har säkert hört det här samtalet när vissa pratar jättehögt i typ telefon, som att de är så här, gud vad viktigt du är som bokar hotell. Nej, men jag vet inte, har så superviktigt samtal, men vem är du? Tona ner liksom. Och ibland kan det också vara så att vi pratar så snabbt, att vi har så mycket som bara bubblar upp, att vi har så mycket ord så att vi liksom snubblar över orden när de kommer ut. Så det kan också vara en lite överskott liksom i det här chakrat. Men, och sen också de här människorna som pratar oavbrutet och om totalt meningslösa saker. Jag vet inte, ni har väl säkert stött på någon sån också.
Senast förra helgen faktiskt.
Jaså, okej. Do tell. Eller det är för privat kanske, någon ni känner.
Nej, det var inte. Nej. Men det var en person som kom fram och pratade, och det var nästan så att jag fick avbryta.
Ja.
Hon pratade och pratade och pratade och pratade och pratade och pratade. Och jag bara, oh my fucking god.
Hon kunde inte läsa signaler.
Nej, ingen social kompetens whatsoever. Så jag bara, ja men här kan du ta ett kort och så kan du bara bryta mitt i. Och ändå så bara, ja men och sen så, du vet, bara, oh my god. Men till slut så.
Ja, jo, vi blev ju testade den helgen ganska mycket.
Ja.
Det var ju flera gånger så. Att vi, till slut blev vi så här bara, men vi skulle kunna gå. Och undra om personen märker om vi går.
Vi sätter upp en skyltdocka. Kaffe liksom. Ja. Står en bit bort och tittar. Hon står där och pratar fortfarande. Liksom. Ja, men,
Nej, men det där är så intressant. För jag tänker det också. Om man bara, för där känns det som en person som bara maler på utan att riktigt tänka. Kanske heller vad man säger. Och det är också ofta... de människorna när jag har träffat dem eller liknande karaktärsdrag där, att bara, men jag har jättesvårt att höra mig själv. Ja, men är du tyst någonsin? Liksom, igen där, att det bara orden kommer och kommer och kommer, att bara så här andas. Och det är en sån grej ibland, ja men när det blir tyst så hör jag bara mina egna tankar. Ja, men det är kanske de du ska höra liksom först och främst. För det är också en sån, på tal om meditation och sådär, att det är många som upplever att ja, men jag kan inte meditera för att jag tänker för mycket. Att ja, men börja med att skriva dagbok kanske en kvart, 20 minuter där du får ut. Jag brukar säga att man lägger en ordspya, att du liksom bara får ut precis allting du tänker på. Alltså från, jag vet inte, att hunden som du såg utanför på parkeringen hade bara en tass. Nej, men alltså, jag menar, alltså får ner allt till chefen var arg och det kliar, jag har en kondylom. Nej, jag vet inte, alltså du vet, bara ut med allting liksom. Får ut all skit så slipper du tänka på det sen när du ska meditera liksom. Så att... ut med allt, lägg en ordspya liksom, så kommer du också kunna höra dig själv lite lättare. Och ja, det här också, just när man har lite överskott, en bra grej, en övning som hon, den här damen då kanske hade behövt göra som ni träffade, att vara lite uppmärksam på, alltså just när man pratar med andra människor, vad är min roll? Avbryter jag mycket eller lyssnar jag mycket? Eller jag bara plöjer på och känner att man har den här, att man bara pratar och pratar och pratar. Öva dig då på att bara hålla tyst. Och liksom, även om det gör ont, alltså det kan ju nästan ibland kännas, alltså ni vet, om du träffar en vän där båda har så mycket att säga, att ibland gör det nästan ont att vara tyst, att man är så, men jag måste få säga grejer liksom, man blir så här uppspel. Men att öva dig på att tygla den energin och se vad händer inom dig liksom, när du håller tyst, det är ganska intressant. Och igen, att inte, oavsett liksom övning eller tips eller så, eller oavsett om man har kanske de här dragen som kanske känns mindre attraktiva, att inte slå ner på sig själv utan bara vara medveten om att okej, jag har det här, jag gör det här, hur kan jag jobba på detta om man vill jobba på det liksom. Så jag vill bara säga det, att allting vi pratar om här, det är liksom inte för att döma eller sådär, utan ja, helt enkelt bara vara medveten. Men lite energibrist också, det tänker jag kan vara bra att plocka upp. Här kan det vara så att man är extremt blyg. Att man har väldigt, väldigt svårt för att prata inför publik. Och jag tänker att det är en, liksom någon skräck eller så som alla har lite grann. Vi är rädda att bli dömda. Men du vet det här när man, alltså som förr, jag var skiträdd för att gå upp och prata i skolan till exempel. De här jävla redovisningarna, när man stod där med och darrade som ett asplöv och skulle hålla någon presentation om någon dinosaurie och bara orden staka sig. Jag var så rädd för att bli dömd liksom. Jätterädd för att låta min röst ta plats. Men också stora svårigheter att prata mellan fyra ögon och ha ögonkontakt och liksom låta någon se en verkligen fysiskt och på riktigt in i ögonen. Och att man är väldigt rädd för att uttrycka sina åsikter, sina idéer, för att man är rädd för att bli dömd eller för att man är rädd för att starta en konflikt eller inte få lov att vara med eller vad det nu kan vara. Vi kan också vara väldigt, väldigt hemlighetsfulla och verkligen gilla det här av att ingen förstår mig, det är inte lönt ändå. Och svårt att tala tydligt och framförallt den här känslan då att vara missförstådd. Och det löser vi då genom att vara tydliga, helt enkelt. Så jag vet inte om ni kan känna igen er någonting där, om ni också varit rädda för att prata inför publik och så, eller det har aldrig varit några problem.
Ja, nej, men alltså hela skolgången, alltså det, jag tror jag ville bara sjunka genom jorden. Alltså det var också som du säger liksom ett asplöv. Mm. Alltså det här bara prata och jag tyckte så här, men gud, min röst, den håller inte, och jag blir så här, jag fick blackout och så blev jag så här, jag vet inte ens vad jag har sagt. Jag har ingen aning, alltså det liksom så här försvann ifrån mig själv på något vis. Så det har ju alltid varit samma sak i kompisgrupper eller så här, det har varit med en person, då har jag inte velat. Då har inte jag sagt någonting. Alla middagar, alla fester, suttit helt tyst och bara lyssnat för att så här, jag vill inte att alla ska titta på mig. Du då, Jimmy?
Ja, men det är samma, ska jag säga. Jag har ju aldrig varit en sån, alltså, nej, jag har inte vågat, jag har hållit mig undan, liksom. Så det är ju inte förrän i vuxen ålder de senaste åren som jag har börjat ta plats. Då kör jag alltid krypet undan som en liten rädd mus liksom, i ett hörn.
Och det tänker jag också är en kombination, alltså, av att ju äldre man blir, alltså det är ju naturligt också, tänker jag, i ungdomarna att vilja passa in. Vi vill ju inte sticka ut för att flocken är ju en trygghet liksom. Man vill vara som alla andra, man vill inte sticka ut eller den biten för man är rädd att hamna utanför. Och nu, jag bara känner i vuxen ålder, framförallt, ju mer jag har jobbat med mig själv så klart att jag blir säkrare, men att också ju äldre man blir, man bryr sig inte så mycket. Alltså du vet, naturligt att det är så, jag orkar, typ jag är för trött för att bry mig om vad folk tycker, för alla inte bryr mig, jag gör verkligen inte det. Och sen inser man också hur alla typ är ändå så mycket i sitt eget huvud. Alltså folk bryr sig så jävla mycket om sig själva så man typ orkar inte bry sig om vad andra gör. Eller det kan vara jag som upplever det så, men det känns så genuint.
Ja, det där känner jag igen, att för några år sedan, då trodde man ju liksom att man trodde att alla brydde sig om vad man gjorde hela tiden. Och sen som du säger, så inser man att så här, men det är ingen som bryr sig ett skit. För att alla är i sina egna världar. Och det ser man ju när man kollar sig runt omkring. Att det är så här, nej, men det är ingen som ser någonting. Alla är så uppe i sitt. Så att det är liksom. Men jag tänkte på en grej. Alltså ett tips som jag har. Alltså gällande det här om man är dålig på att lyssna. Eller du vet, prata för mycket på det här. Det är ju verkligen, alltså, öva på att skicka ljudklipp. För det är ju en sån grej. För jag har ju också vissa kompisar som är så här, det går inte att prata i telefon. För man, alltså det är liksom, det är bara bom, bom, bom hela tiden. Men då är det så här, man skickar ett ljudklipp och då får man sagt det man ska säga. Och mottagaren liksom lyssnar på det. Och så får man liksom prata ostört och skicka sitt. Alltså det är ganska bra så här, träning. Det funkar för mig i alla fall med de här kompisarna som är så här, jag får aldrig prata klart. Så. Så det är bara ett tips.
Jättebra tips. Ja. Ja.
Verkligen. Ja, och där kan jag känna ibland när jag gör också det. Jag har en väninna så det är skitjobbigt när hon skickar typ ett 6-minuters klipp. Och jag bara, måste lyssna i 6 minuter. Det blir för långt. Men nej, så jag behöver också, herregud, jag behöver tygla mitt halschakra. Jag har alltid så jäkla mycket att säga liksom. Men det, ibland tror jag också att det kan vara en sån grej om man har tystat sig själv så länge. Och sen så bara, nu blir det på andra hållet att det blir så mycket liksom. Så mycket som skrivit. Men jag tänkte på det också, för just som jag sa här i början, att chakrat också handlar om uttryck, fast mer än bara verbalt. Och jag jobbar också som konstnär till exempel, jag målar mycket tavlor och sådär och sysslar med musik, och det är väl också någonting, eller är det bara du som gör det, Jimmy, eller du, för du spelar?
Ja, musiken är ju framförallt jag, ja precis. Ja.
Har det alltid varit liksom naturligt, eller det är något du har plockat upp senare tid?
Nej, jag tror alltid det har legat sedan jag var liten. Har det gjort. Ja.
För det är också spännande, tänker jag, när man kanske inte är bekväm med att prata. Eller du vet, för jag hade också perioder där jag inte typ alls pratade. Jag var deprimerad som barn, men då började jag spela piano istället och uttryckte mig så. Så jag tänker att det finns ju olika sätt att utforska även där. Alltså de här olika.
Ja, och jag tror att det ena har medfört det andra. Alltså att jag har börjat våga spela gör att jag vågar prata, och vågar prata så vågar jag spela. Alltså de går lite hand i hand, tror jag. Allting är ju ett uttryck i slutändan liksom. Det kommer ju på olika sätt bara. Och jag brukar säga att allt behöver uttryckas, oavsett om det är liksom kreativt eller om det är verbalt. Eller... Alltså så länge inte det får den energin liksom ligger kvar, så länge den måste bara ut. Det spelar ingen roll om du skriver eller skickar ljudklipp eller spelar musik eller dansar. Jag vet inte, allting är ju en energi som måste uttryckas på något sätt. Och får den inte göra det så stagnerar den liksom. Jag tror det är skitviktigt så här. Så för mig är det bara så här. Jag måste få ut det här. Liksom. Jag ventilerar saker. Bara, dutt, 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 och så känner jag liksom hur det släpper i kroppen på en gång. Så för mig, jag är skitnoga med att uttrycka saker nu. Alltså. Istället för att det ska ligga och trycka. Det här känns inte bra. Så här. Så här. Eller gud, jag vill, det kan vara liksom triviala saker också. Men det behöver komma ut. Liksom,
Men gud vad intressant. Jag har aldrig tänkt på, för jag dansade ju. Jag tävlingsdansade ju. Jag har ju aldrig tänkt på att det kanske var mitt sätt att uttrycka mig. För jag var ju väldigt så här, blyg, pratade inte så mycket. Vill inte synas, inte ta någon plats. Och så går man ut på ett dansgolv med en massa domare och publik. Och bara äger liksom. Jag har inte tänkt.
Det var ditt uttryck kanske.
Det. Ja. Men en annan sak som slog mig också nu när vi pratar om halschakrat. Det är att jag har ju alltid haft en tendens att. Om jag har behövt säga någonting till en person så har jag ju undvikit det på grund av konflikträdsla. Och då har jag ju sagt det till typ ringt Jimmy och sagt vad jag behöver säga. Istället för att säga det till den personen. Så det har ju också varit mitt sätt att komma undan hela tiden. Att så här, jag har liksom lagt över det på alla andra. Så här, och typ hjälp mig, ta den här konflikten åt mig ungefär. Men det har jag ju slutat med. Nu är det med att jag bara bollar lite. Så här, men inte att... För det var ju också ett sätt att jag undvek att ta konflikten. Liksom.
Det är ja, intressant. Det är ja, men samma här. Alltså, jag gjorde det senast i helgen. Liksom, att, för det är också en sån grej. Så, för då kunde jag inte ta samtalet direkt med den här personen. För det var liksom inget tillfälle som gavs då. Men så skrev jag om det istället. Och du vet, efter det så nu känner jag så här. Okej, it's fine. Alltså, jag har typ inget behov av att prata med den personen mer. För att energin... är redan bearbetad. Men så inser jag också, precis som du säger, att det är också ett sätt för mig att slippa ta konflikten. Alltså det kommer ju bli känsloladdat när jag väl tar det samtalet. Men det kan vara en sån grej som jag också har gjort för att komma undan konflikten. Att jag uttrycker det på annat sätt. Energin försvann. Den är inte kvar längre i kroppen. Och så har jag tänkt att då behöver jag inte ta den här konflikten. Men det har också lett till att mina relationer inte är så genuina eller har varit så genuina som de är idag. Liksom. Så det, man är så jäkla smart på att lura sig själv ibland också.
Ja, eller att man har haft den här konversationen i sitt huvud. Så då tycker man så här, nej men nu har jag redan gjort det här. Så att nu behöver jag inte...
och haft den väldigt kontrollerad med sina brandtal. Och vet precis hur man ska... Ja, men precis. Ja. Men det är spännande. Gud, ibland så... Ja, men man är dum ibland mot sig själv. Liksom, när man tänker att man ska lösa det. Liksom. Och jag tycker det var intressant också. Som ni sa här i början med det här kroniska... Nästan kroniska halsontet. Eller att ni hade mycket... eller halsfluss eller sådär. Och det är ju en sån klassisk grej. Alltså man brukar ju prata om att alla... Och där kan man ju säga vad man vill om jag inte själv landat i någon sanning. Men man brukar ju säga att alla fysiska sjukdomar börjar som obalanser i energikroppen. Så att det tar liksom tid innan det manifesteras i den fysiska kroppen. Och... just har man då obalans i halschakrat under en längre tid, att man inte uttrycker sig eller att man inte tar plats så som man ska i världen, så sägs det just då att man kan få väldigt mycket problem med just halsfluss, med att man ofta är sjuk i halsen, kanske till och med alltså sköldkörtelproblem liksom, och mycket så hosta och rossel och så. Jag tycker bara det är väldigt intressant, och jag säger vad man vill, man kanske växer ifrån det här och näsa halsbarn. Men jag själv upplevt också att ju mer jag har uttryckt mig, desto mindre sjuk har jag faktiskt blivit halsmässigt. Men säga vad man vill, det kan vara lucky shot liksom, eller ja, yeah, whatever. Men jag tyckte bara det var kul att ni har haft problem också, och nu sitter ni här och poddar. Liksom.
Ja.
Ja, verkligen. Jo.
Men vi skriver nu under båda två på det du precis sa.
Ja, 100%. 100%.
Spännande. Och sen andra, jag ska bara säga det också, det kan vara skönt att eller skicka med sig också, att man, det kan vara lätt också att dras med i, för den här är också så skyldig till, eller var väldigt mycket förr, men att det är så lätt att dras med i skvaller och liksom folk som ljuger, eller vet man kommer i fikarummet och det snackas skit, bara så nu vad den gjorde eller så, och så typ dras man med i det, för att då är man i alla fall med i någon grupp. Men jag kan känna nu att om jag kommer in i det här skvallerrummet, alltså det kan ju igen nästan göra lite ont fysiskt, alltså jag kan typ må dåligt efteråt när jag kommer hem och känna nästan som att jag har ljugit, alltså ni vet den här jobbiga känslan, alltså när just skitsnack, alltså jag har blivit så allergisk mot det på någon vänster. Jag vet inte hur ni känner.
Jo, men jag har ett ställe jag behöver gå till emellanåt där det är så, och förut så drogs jag med i det och skvallrade också. Mm. Och nu senast jag var där så kände jag efteråt att alltså, gud, jag mår dåligt liksom, som du sa, fysiskt. Alltså att jag bara så här, det här är inte min grej längre. Alltså så. Och jag kände också att vi är på så olika nivå. Så.
Jag håller med. Det är intressant. Ja, jag kan bli lite obekväm, bara skruva på mig. Du vet.
Ja.
Det blir så här, det blir så här lite jobbigt. Mm. Jag vet inte vad jag ska ta vägen.
Men sen tror jag inte att
jag är inte tillräckligt stark för att avbryta. Jag vet, vissa personer, de kan ju avbryta folk. Fast sitter och snackar skit för. Mm. Det är inte jag.
Fast joho, där är du. Det gör du ibland hemma hos mamma, ska jag säga.
Ja, det gör jag.
Det gör du.
Okej, då.
Ja.
Ja, okej. Okay. Tack för
men
påminnen.
Det är väl också beroende på situation, tänker jag, i vilket sällskap man är. Alltså, man har ju olika mod och olika pondus i olika situationer, tänker jag. Mm. Men det är intressant det där som du sa, att du skruvar på det, att kroppen känner bara, liksom igen, där talar kroppen att det här är inte skönt, det här är inte bra. Och det känner jag alltså när jag, för det, herregud, alla rycks ju mig i skvall och skitsnack ibland, eller jag gör det i alla fall fortfarande emellanåt. Och vet, efteråt kan jag känna mig typ smutsig, alltså jag kan typ skämmas och vara så här, men gud, och varför sa jag det där? Och jag typ måste så här rena mig själv och ransaka mig själv. Mm. För det känns som att, så, varför sa jag det? Jag vet ingenting om den personen som jag pratar om och vad den har gått igenom och vad den är i, liksom. Eller så, att jag tycker igen att det är en bra påminnelse liksom, till sig själv, att men sätta sig in i någon annans skor, och kanske igen då det här med att hålla käften och försöka lyssna mer än man pratar, för vi är ofta så snabba med att döma och skapa oss versioner av någonting som vi kanske inte riktigt har att göra med, eller som vi inte riktigt vet någonting om liksom. Men det är spännande. Men för om vi ska avsluta det här lite med halschakrat, tänker jag bara hur man kan jobba lite med halschakrat också. Vi hade lite övningar, eller just för hjärtchakrat där med att jobba med inre barnet och breathwork och sådär. Och att på ett fysiskt plan kan man jobba med halschakrat genom att göra det vi gör nu, uttrycka sig, att våga ta plats i ett rum och uttrycka sina åsikter högt, liksom att säga vad man står för eller inte står för. Men också om man kanske vill sjunga, alltså det kan ibland kan bara, även om man inte sjunger bra, att bara höra sin egen röst ibland i en sång kan vara, det kan väcka otroligt liksom otroligt mycket känslor eller så. Varför är det så obekvämt för mig att höra min egen röst? Som du sa, Sara, där att jag hade en vän innan som inte kunde skicka de här röstmeddelandena för att hon var så här, jag kan inte höra min egen röst. Ja, men varför inte det? Och där låg ju någonting i det. Och nu skickar vi röstmeddelanden hela tiden, så att hon har jobbat med det. Men att liksom öva fysiskt på att höra din röst i olika konstellationer. Och på ett emotionellt plan skulle jag säga att samtalsterapi, svinbra. Men också att tona in till vad kreativitet och uttryck skulle kunna vara för dig. Alltså, kan det vara att skriva poesi, kan det vara att måla, kan det vara att dansa, kan det vara att spela piano eller ett annat instrument eller vad det nu kan vara. Och på ett energimässigt plan, att meditera, kanske försöka lyssna inåt och att fokusera på liksom punkten där halschakrat sitter, alltså i halsen, och kanske leka med att försöka få det att anta en form, alltså om du blundar och försöker få dig att föreställa hur ser det här chakrat ut. Det finns liksom inget rätt eller fel, men bara leka med det här uttrycket och se om du kan få det att ändra storlek och kanske släppa på mer eller mindre flöde av energi. Och känns det tajt, kan du liksom fråga varför känns det tajt här? Finns det någonting som du vill berätta för mig? Så att man tonar in och startar en konversation helt enkelt med halschakrat. Så det finns en hel del man kan jobba på själv, bara med simpla medel. Och igen, alltså det är så jag gillar att jobba, för att det är där vi är, alltså vi är vanliga människor, vi är jätteupptagna, vi måste hitta de här simpla sätten att komma i kontakt med oss själva. Man kan inte åka på retreats jämt liksom. Så.
Nej, det låter jättevettigt, för det som du säger, det måste ju ske liksom i vardagen, så att man får ta den där lilla sången i duschen helt enkelt.
Yes, och stå upp för sig själv och avbryta, eller vad var det du gjorde där, Jimmy, sa ifrån.
Ja, men precis, exakt, ja men verkligen.
Nej, men våga vara obekväm, alltså det är så här, man måste bara avsluta med att säga det där, vi hade jag hade ett retreat förra sommaren där vi hade så här tyst frukost, och så var det några som bröt det. Jag visste inte om detta, men det var då några som bröt det, och sen så kom det in en av retreatdeltagarna som var skitarg för det, men hon vågade inte säga till. Och sen kom det in en annan retreatdeltagare som också var typ så här sur för att varför pratar ni? Och där hon bara ställt sig upp och sagt, ursäkta, det är tyst frukost, kan ni vara snälla och vara tysta och respektera det? Och du vet, det blev en sån jätte, hon den andra tjejen som inte hade vågat säga, hon blev jätteledsen och bara, varför kunde jag inte bara säga det där? Varför kunde jag inte bara säga, ursäkta, kan ni vara tysta? För det var en regel. Att igen bara öva på det, att när du har någonting att säga, så säg det. Våga liksom vara i det här obekväma, att du inte vet hur det kommer att tas emot. För jäklar vad man växer där. Och jag tror att det smittar bara av sig. Alltså när vi gör någonting som är obekvämt, eller när vi är oss själva, så liksom, du vet aldrig vem som tittar på dig och blir inspirerad till att göra detsamma. Och det är så vi förbättrar världen. Liksom. Det är det jag brukar säga också, att vill du förändra världen så börja med att förändra dig själv. Alltså det är där läkningen är, att blir du en positivare människa så blir andra inspirerade till att shit, varför är hon så positiv? Jag vill också bli mer positiv. Så blir det fina ringar på vattnet. Så våga uttrycka er, helt enkelt.
Ja, superfina slutord. Alltså.
Verkligen. Ja.
Men du, Therese, var hittar man dig då om man blir nyfiken och kika in på...
Ja, antingen så kan ni kika på hemsidan chakraakademin.se, eller så finns det ju på Instagram under samma namn, chakraakademin. Så där är det bara hojta till om det är så att du vill ha en session, eller om du vill köpa en kurs, eller vara med på retreat, eller någon online-sändning eller så. Och där finns också massa gratis material som jag delar liksom. Så kika gärna in där för inspiration, helt enkelt.
Ja, vi är superglada att vara igång igen. Det är verkligen underbart. Ja. Men då får vi tacka dig så jättemycket, Therese, för den här gången. Ses vi igen, och då går vi igenom de två sista.
Ja, det ska bli spännande. Ah, det är också så här, folks favoriter, de mer spirituella andliga chakrarna. Men det är ju spännande, herregud, när vi lämnar jordelivet, tänkte jag säga, och piper upp till de större dimensionerna. Det är väldigt intressant. Så tack så jättemycket för att jag fick vara med igen, och jag ser jättemycket fram emot nästa.
Tack själv.
Tack.
Ja, gud vad härligt. Det här var typ det bästa på hela helgen.
Ja, det här behövdes.
Ja, det var mysigt. Jag är superglad över gången. Som sagt, var, lyssna in avsnitt 42 och 66, så får ni liksom grunden från början och jobba sig uppåt. För det här är ju, alltså jag tycker det här med chakran är ju inte bara superkul, men också så himla nyttigt och intressant.
Ja, det är ju lärorikt. Det är som en karta över kroppen. Mm. Väldigt, väldigt spot on, måste jag säga.
Verkligen.
Ja.
Ja, men vi får väl gå och sjunga upp.
Ja.
Så ses vi nästa vecka. Samma tid, samma kanal.
Samma tid, samma kanal.
Tack och hej, leverpastej.
Tack och hej, leverpastej.